I början av januari 2020 öppnas marken under mina fötter. Jag och min fru firar nyår med barn och barnbarn. Och vi är på stort sett samma strand vid Medelhavet som Sveriges statsepidemiolog när mejlet kommer. Det här är en smittsam luftvägssjukdom i Wuhan i Kina. Och frågan är, med samma information, hur kan vi göra så olika tolkningar? Statsepidemiologen resonerar att det är ytterligare ett av alla dessa utbrott i Kina och att det kommer snart att vara över. Jag är osäker i början om omfattningen av pandemin och tror att med myndigheternas hjälp ska spridningen kunna hållas på en låg nivå i Sverige. Men i grunden är jag övertygad om att det ska bli en pandemi, därför att det finns tydliga tecken på samhällsspridning i Kina. I en intervju i SVT frågar en journalist om jag tror att detta kan bli en pandemi. Jag svarar ja, om inte Kina lyckas stänga in draken. Rekylen från Folkhälsomyndigheten kommer snabbt. Det finns inga tecken på att viruset ska spridas utanför Kina. Vi ska inte skrämma upp människor, säger en annan tjänsteman på Folkhälsomyndigheten. Konflikten triggas snabbt upp. Vi som varnar för en pandemi kallas för hobbyepidemiologer och alarmister som väntat på det här. Och vi är ute efter forskningsmedel. Det var lågt. Att genom påståenden om vår snikenhet skaffa sig ett övertag i opinionen. Dessutom får vi, de 22 forskarna, löpa gatlopp på grund av en debattartikel i DN i april där vi ifrågasätter Sveriges strategi. När jag läst artikeln igen efter flera månader så står jag fast vid de slutsatser vi drog. Ändå kallas vi fuskare, förrädare, twittergalningar, facebookare, kulturjournalister och en och annan vetenskapsjournalist som nu blivit epidemiolog, infektionsläkare och virolog i en och samma förpackning tävlar i att kasta skit på oss. När det senare visar sig att myndigheternas tjänstemän inte lyckats förutse händelserna och konsekvenserna av pandemin, vilket vi varnade för, och att vi haft hyfsat rätt om dödssiffrorna, hörs inte ett ljud. Där och då förstår jag hur snäv åsiktskorridoren är i Sverige. Utmana inte, då bryter helvetet lös. Eller som den förra liberala riksdagsledamoten Mauricio Rojas sa: i Sverige är det en dödssynd att vara före sin tid. Jag har aldrig haft sociala medier. När jag berättar det får jag ofta tillbaka ett skönt för dig. Sociala medier tycker jag är vår tids tiger. Den hotar att äta upp oss. Det släpper lös galenskapen. Det visar sig inte minst när jag fått diverse trådar upplästa där twittraren låter meddela att sådana som jag bör hålla käften eller allra helst dö. Dessutom är en del kollegor i landet som i samma forum utgjuter sin avsky över hur vi tänker. Den här frågan har skurit som en varm kniv i smör. Genom organisationer, mellan kollegor och till och med genom familjer. Men nu har vinden vänt. Och hatkören nästan tystnat. Jag tror att över 5500 döda i Sverige, när våra grannländer har en bråkdel så många, blev ett oanständighetens rundningsmärke även för dem. You an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. Men vi har även fått uppmuntran under den här turbulenta våren. Alla brev, mejl och telefonsamtal har stärkt och fått oss att förstå att vi inte är ensamma. Till er alla vill jag skicka mitt varma tack. Det har hjälpt, ska ni veta. Jag tänker inte gräva ner mig i alla misstag som utgör den svenska strategin och som går på tvärs mot resten av världen. Tiden räcker inte till. Men några reflektioner här. I en myndighet som svarar för pandemibekämpning behövs fantasi. Fantasi att tänka det otänkbara. Att det faktiskt kan bli en pandemi. Och att vi måste vara snabbfotade och inte alltid söka perfektion i våra åtgärder. Då fryser vi fast. Eller som man säger inför olika expeditioner till jordens utmarker: vi förbereder oss på det värsta och hoppas på det bästa. Beredskap, kort sagt. Dessutom mår grupper bra av att ha en djävulens advokat i rummet. En ifrågasättare som utmanar grupptänkandet och tunnelseendet. Uppenbart saknades det när Folkhälsomyndigheten satte karaktären på coronapandemin som en vanlig influensa. Alla kommer få det och det är lika bra att bli av med det. Denna kombination av tvärsäkerhet från en myndighet tillsammans med undergiven media är en dödlig cocktail. Coronaviruset beter sig nämligen inte som en influensa. Istället för en ganska jämn spridning orsakar coronaviruset strängare av smitta och klusterutbrott. Sjukhus, äldreboenden, skidåkare och segregerade områden där man lever trångt och i nära relation mellan generationerna drabbas hårdare. Det är ju ingen hemlighet att bland dödsfallen finns en överrepresentation av utlandsfödda. Så segregationen får återverkningar även på hur en pandemi beter sig. Nedstängningståget har redan gått. Där tappar vi biljetten på perrongen redan i mitten av mars. Priset att nå flockimmunitet med coronaviruset kommer att bli allt för högt. Allt för många människor har dött i förtid. Dö av ett virus som inte hade behövt spridas okontrollerat och som med olika åtgärder som tidig nedstängning, isolering av regioner, testning och smittspårning samt karantän av smittade hade hjälpt. Och varför inte munskydd? Hade vi gjort det, hade vi varit i en öppningsfas nu och hade varit välkomna ut i Europa. För första gången sedan 30-åriga kriget är vi inte välsedda i Europa. En mycket märklig situation för Sverige och den svenska självbilden. Dessutom, låt mig klargöra, andra länder kommer inte komma ikapp. Som om det vore en bizarr tävling. Några sådana tecken finns inte hos våra grannländer, snarare tvärtom. Det är bättre att piska ner viruset. Då kan vi ta hand om mindre utbrott längre fram. Viruset får vi leva med under lång tid, men vi kan kontrollera det. Och vi måste tänka utanför boxen. Varför inte utbilda smittspårare som en ny yrkeskategori? Det är ett väldigt fint framtidsyrke i mina ögon. Medias roll i idoliseringen av Folkhälsomyndigheten måste uppmärksammas. Är media verkligen den tredje statsmakten? Vad fick ni lära er på journalisthögskolan egentligen? Var det inte någonting om att vara djävulens advokat och ställa de där obekväma kritiska frågorna? Undfallenheten mot myndigheter och politiker har varit bizarr. Medieapparaten har deltagit när de dagliga dödstalen har redovisats. Och förutom några få upplever jag det som att media har legat på knä och tillbett. Inga eller få kritiska frågor har ställts förutom av vissa ledarskribenter och viss media. Det som fått oss att inte tappa förståndet och förstå att vi inte är i the Twilight Zone är hur utländska medier rapporterat om oss. En av de som ställde kritiska frågor var en besvärlig tysk. Han upprepade samma frågor om och om igen tills han fick svar. Jag antar att det blev en aning dålig stämning i PK-rummet, alltså presskonferensrummet. Har hela världen blivit galen? Och är vi i Sverige de enda som tänker klart? Min slutsats av det är att sekterism, det är farligt. Och många medier har varit trogna proselyter i sekten kring den svenska strategin. Vården har klarat sig bra för att den hade kapacitet att skala upp och göra om. Det beror inte på fastfrusna myndigheter eller osynliga politiker. Även om det inte var så lätt så lyckades framsynt vårdpersonal, ofta från infektion och intensivvården, få sjukhusledningen att begripa vad som skulle hända. Så varför inte en plakett eller ett torg uppkallat efter en okänd vård- eller hemtjänstpersonalen? Under coronapandemin har några av de förbjudna begreppen hos Folkhälsomyndigheten varit munskydd och asymptomatisk spridning. Trots att hela världen vet att en person utan symptom kan smitta och att detta är en viktig orsak till spridningen och att munskydd skyddar andra från infektion. Jag anser att det är bland annat på grund av den inställningen som smittspridningen fått fäste i samhället. Trots sjunkande smitt och dödssiffror får vi dras med coronaviruset under lång tid. Och vi måste komma ihåg och ha som ett etiskt riktmärke att varje dag, månad eller år en människa får leva är värt allt för den personen och deras anhöriga. Det ger de yngre generationerna en möjlighet att behålla ankaret till sin egen historia och en chans att föra den vidare till kommande generationer. Den här musiken vill jag särskilt tillägna minnet av de som dött för tidigt och deras anhöriga. Om man räddar ett liv, räddar man en hel värld.